Nästa vecka ska ni ha kaos här, sägs det. Veckan därefter kommer Pelle Hörnmark. Jag vet inte om ni har träffat Pelle Hörnmark. Men det ter sig väldigt uppenbart att jag idag behöver samtala med er om mod. Så jag tänker det är lika bra vi börjar där. Men innan jag gör det så måste jag bara säga någonting kort om vem jag är. För som Hanna var inne på så är vi alldeles nya för varandra. Jag heter Josefin Arrhenius. Jag bor i Örebro där jag också är uppvuxen. Jag har bott större delen av mitt liv. Jobbar på något som heter Evangeliska Frikyrkan. Ett av våra samfund där jag jobbar mycket med ledarutveckling och mycket med eventplanering. Jag är ansvarig för alla våra nationella event. Så jag springer runt och försöker göra sådana saker på dagarna. Jag älskar att jobba med unga ledare. Det är min största passion i livet. De här ledarna som är mellan 20 och 25 någonstans och precis har kommit på att de har gåvor och talanger att göra riktigt, riktigt bra saker med sitt liv. Det är det absolut roligaste jag vet. Och jag reser runt rätt mycket i eget företag, både i näringslivet på olika platser men också framförallt i kyrkor och talar ledarskap. Konflikthantering och mentorskap och gruppprocesser och grupppsykologi och allt vad det nu är man ska tala om. Så jag är föreläsare, vänner. Jag är inte predikant och det är viktigt. Förvänta er inte en predikan, för det blir ingen predikan idag. Det blir en föreläsning. Då känner jag mig lite lugnare i varje fall. Så är det med det. Jag är gift med Johan. Vi har två små barn och vi är väldigt, väldigt engagerade i ungdomsarbetet i vår församling. Som är Immanuelskyrkan i Örebro. Johan leder vårt ungdomsråd och jag utbildar våra ungdomsledare. Och våra barn springer mellan de här ledarna och tycker att det är det bästa man kan göra. Så är det med mig. Och jag tänkte att vi ska prata lite om mod idag. För att när jag har mod som ett sådär begrepp i mitt huvud som har legat där i ett par års tid nu. Jag jobbar med mitt mod. Och jag har i hela mitt liv fått höra att jag är modig. Jag är en sån där människa som när jag var liksom ung, när jag var 16, 17, 18 var jag med och startade festivaler. Och jag byggde om min kyrka och körde rökmaskiner rakt igenom hela liksom, där alla satt. Och tyckte att det kan man väl göra. Och så sa folk, vad modig du är, jag sa jag. Jag bara kände för en rökmaskin idag. Jag var nog lite naiv och lite dum och folk tog det som mod, tror jag. Jag har stött på Nyhemskonferensen sen vid ett sånt här bord och berättat för Pelle Hörnmark att han har fel. Jag tänker att det kan man väl göra, men det är tydligen modigt, säger folk. Däremot, för ungefär 7 år sedan så skulle jag åka med min dåvarande pojkvän, numera man, på chartersemester till Tunisien. Och när vi kommer fram till den här semesterorten, där är en strand. Och jag har, min man har 3 bröder, 2 av dem har fruar. Som är sådär, ni vet, bara snygga, unga, coola kvinnor. Och ganska snart när vi har landat på den här stranden så får de här människorna för sig att de ska spela beachvolleyboll. Jag har förstått att det är en ganska vanlig sysselsättning när man befinner sig på en strand. Och de är vänliga och trevliga människor så de säger så här, vill du vara med? Och där går jag därifrån och börjar gråta. Jag kan inte tänka mig något värre i hela världen än att stå i en bikini med människor som har en boll. Och så är det ett nät och så ska jag förväntas slå till den här bollen på olika sätt så att den åker över nätet. Och jag liksom trasslade mig ur, gick därifrån, gick upp till mitt hotellrum och min man hittade mig gråtande. Så vad är det? Så jag vågar inte spela beachvolleyboll. Mod är olika saker för olika människor. Vad är det som kräver mod av dig? Och när jag lyssnade med Patrik efter att ha fått frågan att komma hit idag vad ni stod i så tänkte jag att ordet mod är inte så tokigt med allt det ni håller på med just nu. Ni bygger i varenda hörn. Och ni startar nya församlingar. Och ni ser saker hända på så många sätt. Ni behöver mod från Jesus Kristus själv. Och för mig har det varit en omvälvande tid i mitt liv. För mod för mig just nu har varit att jag rent fysiskt har tagit 40 stycken träpålar. Och slagit ner dem i marken. Och sen har jag byggt, inte jag för jag har ingen aning om hur man gör det. Byggt ett hus ovanpå där. Där jag ska bo med min man och våra 2 barn. Ingen vet hur länge. Och det är det modigaste jag har gjort i hela mitt liv. För jag drömde inte om det. Jag drömde inte om barn. Jag drömde inte om ett hus. Jag drömde om att få fortsätta bo i en källarlägenhet. Jag kunde resa runt vecka efter vecka. Och gjorde vad Gud och jag tyckte var lämpligast att göra just då. Men ibland visar Guden på saker som kräver ett helt nytt mod. Och när man predikar har jag lärt mig. Så ska man ha 3 punkter. Men jag är inte predikant, jag är föreläsare. Så jag tänker ha 4 punkter idag. Där fick ni. Och den första saken jag vill fråga er idag. är, har du modet att se på dig själv som Jesus ser på dig? Och jag vill ta med er till Matteus 14. Några av er kan er bibel väldigt väl här inne, för några kanske den här boken är helt ny. I Matteus 14 så är Jesu lärjungar ute och fiskar. De var fiskare hela det här gänget. Och Jesus kommer gåendes på vattnet. Det här är en sån här historia som de av er som har gått i söndagsskolan har fått höra den många gånger. Jesus kommer gående på vattnet, lärjungarna är i båten. Och Petrus, som är liksom, han verkar vara den driftigaste av de här lärjungarna när man läser om honom. Han är den som ofta pratar innan han tänker. Är känslan i varje fall tycker jag när man läser om Petrus. Det är mycket bara, nu kör vi. Och sen, oj hoppsan, vad sa jag nu? Och så är det i det här läget också. Petrus, han säger så här, jag vill gå på vattnet med dig Jesus. Och Jesus bara, visst, gör det. Och någonstans tänker jag mig att när Petrus tar foten och ska gå över så inser han så här, vad sa jag nu? Vad det här är smartaste jag har sagt. Så. Men han gör det, han går över relingen och han börjar gå mot Jesus. Och så länge han håller blicken på Jesus, tycks det, så funkar det. Han går på vattnet. Så länge han tittar Jesus i ögonen så fortsätter han att gå på vattnet. Men någonstans, och jag tror att de flesta av oss kan känna igen oss i det här, så börjar han titta ner. Och så börjar han inse att jag går på vatten. Det här är inte tekniskt möjligt. Det här funkar inte. Det går inte att bete sig på det här sättet. Och så börjar han sjunka. Han släpper blicken från Jesus, börjar titta ner och så börjar han sjunka. Och det står om hur han dras i land av de andra lärjungarna. Han kommer i land på båten igen och Jesus kliver över båten. Och så står det så här. Jesus säger till Petrus, du trosvage, varför tvivlar du? Och här vill jag ställa en fråga till dig. Hur ser du Jesus när han tittar på Petrus i det läget? För jag har genom min uppväxt ganska ofta sett en ganska så sträng Jesus. Som tittar med besvikelse på Petrus. Hytter lite med fingret så där som man kan göra. Och så säger han, men varför tvivlar du? Tänk om för en stund. Tänk om det är så. Att Jesus slänger till Petrus en handduk, om de nu hade några sådana. Rufsar honom i håret, om man nu fick rufsa män i håret på den tiden, jag vet inte riktigt det. Och säger, men du trosvage, varför tvivlar du hela tiden? Varför lär du dig? Kom igen nu Petrus. Tänk om Jesus tittar på Petrus i det här ögonblicket med en blick av innerlig djupaste kärlek. Ett litet leende i mungipan och ett kom igen nu killen. Vad ser du när du tänker dig att Jesus tittar på dig? Ser du en mästare och herre som gång på gång blir besviken med det du inte lyckas med? Eller det du inte fick till? Eller att du än en gång tvivlade på vad du kan göra med ditt liv? Eller ser du en älskande herre som säger, vet du vad, kom igen nu. En gång till. Nu kör vi. Du behöver mod att se på dig själv som Jesus ser på dig. Och det du kommer upptäcka när du gör det är att där i den blicken bor all den kärlek du behöver för att våga resten av ditt liv. Vågar du se på dig själv som Jesus ser på dig? Vågar du tro på dig själv som Jesus tror på dig? Det finns saker jag har gjort i hela mitt liv som inte har krävt något mod av mig överhuvudtaget. Men jag skulle börja slå ner de där pålarna. Då behövde jag människor som påminner mig om hur Jesus ser på mig. Då behövde jag människor som sa, vet du vad? Det är det här som är mod i ditt liv. Att våga stanna på en plats. Att våga tjäna i en församling. Att våga vara dina barns mamma. Att våga säga, jag kan det här. Och det går inte om jag tror att Jesus tittar på mig med en hård, genomborrande blick. Det går bara om jag tror att Jesus tittar på mig med mer kärlek än någon människa kan uppbåda. Vågar du se på dig själv som Jesus ser på dig? Nästa fråga jag vill ställa till er idag. Det är, vågar du fråga andra människor om livet? Om vi fortsätter titta på hur Jesus undervisade. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Genom hela Nya Testamentet när Jesus undervisar så ställer han frågor. Han är en hopplös lärare. Men det här är en judisk retorik. Judarna talar fortfarande så väldigt mycket med varandra. Man talar i frågor och i gåtor. Min pappa har tagit efter det där. Det är skitjobbigt. När man är tonåring och så kommer man hem och så frågar man någonting. Och så ställer han en fråga tillbaka. Jag frågar ju något. Ja, tänk till lite grann nu. Jesus frågar oss. I mitt föreläsande jobbar jag mycket med coachningsmetodik. Hur blir vi goda mentorer och coacher till andra människor? Och faktum är att coachningsmetodiken säger att jag kan bli en jättebra mentor till en rörmokare. För det handlar om att jag ställer rätt frågor. Jag har ingen aning om hur man böjer rör eller varför. Men jag kan fråga kloka frågor. Och vi som Guds församling, vi behöver våga ställa frågor. Dels gör vi det för att vi faktiskt vill att andra människor ska växa. Ni som någon gång har haft ett barn runt omkring er. Har ni tagit en ettåring, satt den i knät, tagit en pekbok och sen börjat säga så här, ja nu ska du få höra. Det här är en ko. Kon säger mu. Här på nästa sida har vi en häst, hästen säger gnägg. Så är det med det. Här är ett får, fåret du, det säger bä. Ingen av oss gör så. Vi tar boken och barnet och så pekar vi och säger, vad är det där? Hästen, vad säger hästen? Gnägg. Ska man tro min dotter så säger hästen kloppeti kloppeti hej. Jag vet inte på vilket språk det är, men av någon anledning är det så. Och vet ni, jag rättar henne inte. När vi försöker fostra små barn så ställer vi konsekvent frågor. Vi får inte för oss att mästra en ettåring. Vi kan svaren. Min dotter är 4 år nu. Jag vet fortfarande mer än henne om det allra mesta i livet. Men jag lyssnar på berättelse efter berättelse efter berättelse. För det är så hon lär sig. Ställer du frågor till människor runt omkring dig? Eller berättar du för människor hur det är? Och i vår gemenskap med varandra. Kristna vänner. Bröder och systrar i Jesus Kristus. Hur många av dem du sitter runt omkring i det här rummet just nu. Tror du att du vet hur de mår utan att du har frågat? Ibland står jag frågande när jag ser vad vår egen församling gör. Jag är med en cityförsamling i Örebro med 800 medlemmar. Och vi delar ut 100 matkassar varje vecka. Och vi har 8 gospelkörer. Det är väldigt mycket gospelkörer. Jag är tondöv, det är hopplöst. Vi har ett jättestort arbete bland barn. Vi har en barnkör som är fantastisk. Vi har en gemenskap som bara blomstrar och det är så ljuvligt att få vara med i det. Och ibland står jag mitt i och så tänker jag så här, varför vill inte hela världen vara här? Varför fattar inte alla människor att de borde vara precis här? När vi får bjuda hem 55-åriga Sven och hans fru på middag, det är för att de är våra kompisar i församlingen. När vi får ha massa 20-åringar hemma hos oss, det är för att de är våra ledare i församlingen. När vi umgås över generationer, när vi lär känna varandra. Någonstans så säger jag ofta till min man på kvällen så här, varför vill inte precis varenda människa vara här? Och så tänker jag så här, undra om det är för att vi glömmer att fråga. Var och en av oss har ett behov av att få vara sedd. Vi behöver få berätta vår egen historia. Vi behöver få berätta vad vi står i just nu och vilka relationer vi brottas med och vad vi tycker är krångligt. Vi behöver få sätta ord på våra tvivel. Vi behöver en plats där vi vågar säga, vet du vad, just idag är inte jag säker på att Jesus finns. Och någon som svarar, det är helt okej, för just idag är jag trygg i det. Så då ber jag för dig med. Men om församlingen inte är en plats där någon frågar efter mig och frågar mig hur jag har det, då spelar det ingen roll hur stark den där gemenskapen är för mig. Vi har som människor behov av att rationalisera. Så vi plockar in människor i fack. Den frånskilda kvinnan i sitt fack med sina problem. Den karriärsarbetande mannen i sitt fack med sina problem. Den nyinvandrade familjen i sitt fack med sina problem. Och så tänker vi att vi har gjort det ganska lätt för oss. Vi vet vilken verksamhet som passar var. Tänk om det inte är sant. Tänk om det finns mycket mer att berätta. Har du modet att fråga människor? Be för människor runt omkring dig. Be om Guds ledning att ställa rätt frågor. Jag var singel till jag var 33, vilket inte är särskilt länge egentligen. Men när jag gick till våran kyrka så hände det ganska ofta att folk hade bekymmer med hur det var med mig. Det är en kyrkpryl vi sysslar med som är helt förkastlig av någon anledning. Och jag tyckte att livet var ganska trevligt. Men det fick jag inte tycka så nu. Därför att om man är med i en kyrka och har fyllt 30 och inte är gift, då behöver vi dra ihop någon slags organisation och grupper och projekt och lösa det här på något sätt. Och vid ett tillfälle så lämnade jag min dator, min hårddisk, min telefon och min iPad på kontoret på jobbet. Och jag hade precis skrivit färdigt ett bokmanus. På lunchen kom en tjuv in och tog alla de fyra sakerna och gick. Det vill säga min dator, backuppen på manuset jag hade och så alla tankar och idéer jag hade haft om det. Jag blev av med ett bokmanus på 30 sekunder och det var väck. Söndagen efter så sitter jag i kyrkan och gråter vid våran förbönsplats. För jag har förlorat någonting jag lagt fruktansvärt mycket tid och kraft på. Det kommer fram en kvinna och så sätter hon sig bredvid mig och lägger armen om mig. Och så säger hon så här: ta det lugnt Josefin. Han kommer snart. Han dyker upp. Jag gick inte till kyrkan på flera veckor. Glöm inte att fråga människor. Vi är familj. Har du modet att ställa frågor? Och framförallt, har du modet att stanna kvar och lyssna på svaret? Nästa fråga jag vill ställa till dig är: har du modet att låta din tro få konsekvenser? Torpkonferensen som jag är chef över kommer i den här veckan att släppa sitt tema som handlar om den första kärleken. Kärleken till Jesus Kristus. Kärleken till den som har älskat oss innan vi älskade. Och vi kommer tala om det här som omvändelsen, att leva i den första tiden av tro. Men vi kommer också tala om det här som: är det så att jag går runt och säger till andra att det viktigaste i mitt liv är min tro, och sen går jag ändå hem och funderar på vad jag ska ha för tapeter? Och du får jättegärna fundera på vad du ska ha för tapeter. Jag har precis byggt ett helt hus, jag är jätteduktig på tapeter. Men vad är viktigast i ditt liv? Har du modet att faktiskt låta din tro få ta lite konsekvenser? Har du modet att vara lite obekväm i det? När vi skulle gifta oss så skulle vi skriva något i våra ringar. Det är säkert flera av er som är gifta där inne som har ett bibelord i era ringar. Och vi funderade länge och väl vad vi ville ha. Ingen av oss är särskilt gullig. Vi är liksom inte så romantiska, jag och min man. Och det är inte så gulligt saker. Så vi tänkte, vad kan vi skriva? Och vi kom bara på lite bibelord vi tyckte var lite mjäka, om jag ska vara ärlig. Och så till slut så sa min man så här: Filipperbrevet 2:5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och vet ni, Jesus är snäll. Han är i ordets rätta bemärkelse snäll. Det finns ingen snällare överhuvudtaget. Men att vara snäll är inte att vara mjäkig. Att vara snäll är inte att vika undan. Att vara snäll är inte att vara mesig. Vågar du låta din tro få konsekvenser? Vågar du ha det sinnelag som fanns hos Kristus Jesus? För mig som är i småbarnstiden så handlar det där ganska ofta om att vara socialt obekväm. Vi är såna där människor som aldrig bjuder hem vänner, utan mest bjuder hem ungdomsledarna i församlingen. Vi är såna där som går till kyrkan varje söndag även om vi har gäster hemma. Och jag säger inte det här för att jag vill vara präktig. För det här är en smärta i vårt liv, om jag ska vara ärlig. Det vore så mycket enklare att smälta in i liksom det som förväntas av mig som småbarnsförälder. Och alla andra säger till oss så här: men ta en paus ni, var hemma ni. Glöm inte att ni bygger ett hus. Jag tror att det är jättesvårt att glömma att man bygger ett hus. Jag har försökt på alla sätt jag kan och det går inte. Tänk om det för mig i mitt liv är en utmaning som jag faktiskt behöver ta på allvar. Att jag vill att min tro ska få konsekvenser. Att jag vill att mina barn ska se att idag är det söndag, då går vi till kyrkan. Och jag är inte så sugen på det, men det gör vi ändå. Vågar du se till att din tro får konsekvenser? Och vad innebär de konsekvenserna för dig? Du kanske ska gå upp i ditt husbygge, för du kanske kan få be tillsammans med hantverkarna som är där. Jag vågade inte ens prata med dem. Det är helt olika saker för oss. Men vi är inte kallade till ett bekvämt liv ännu. Vi kallar det till en tro som får konsekvenser. Vågar du den resan? Och inför landning, vågar du vänta in Gud? Det här är en sån där sak som jag har funderat mycket på. Är det någon av er här inne som lider av kontrollbehov? Några stycken, några ärliga. Några nickar lite, tittar lite ner i backen så här. De av oss, för jag är en av dem, som har kontrollbehov. Vi vill väldigt gärna ha koll på almanackan och kalendern och veta vad som händer när. Och det är svårt för människor som oss. Inte minst ett samhälle som hela tiden pratar om den individualistiska planen för att förverkliga våra liv. Att vänta in Gud. Det är svårt för oss att komma ihåg att Guds tid inte alltid är våran tid. Nu har jag varit lite för mycket, känner jag här, min egen relation till min man. Jag har hamnat där på något sätt, jag har inte sett honom på ett tag. Men veckan för att vi skulle gifta oss, min pappa vigde oss. Och veckan efter att vi skulle gifta oss, eller före vi skulle gifta oss, så satt vi i en park i Stockholm, jag och min pappa. Och han är den där kloka, kloka mannen som lägger huvudet på sne. Och så säger han, är det så? Och så kommer det något klurigt som jag fattar först 2 veckor senare. Och när vi satt i den här parken, han och jag åt glass, så säger han plötsligt så här, du, visst är det märkligt med Guds tid? Gud kommer aldrig för sent. Men vet du en sak? Gud kommer heller aldrig för tidigt. Och ibland tror jag att vi står och väntar på Gud som att vi liksom är som hästen i startblocken som vill springa ut. Vi ska bara vänta färdigt på Gud först. Vi ska bara vänta till Gud kommer och sen ska vi springa. Men Gud är inte för tidig. Gud kommer inte 20 minuter tidigare till festen och kollar om man kan hjälpa till med något. Gud kommer liksom när festen börjar ibland. Och vi får köra igång och vi får lita på att vi har med oss Gud i det vi gör. Till dig som idag sitter och väntar på att du ska få någon slags tecken från himlen. Kör. Jag är ditt tecken från himlen. Gå! Ha modet att göra det du ska göra. För om det är fel, om du har fel tanke i huvudet, då löser det sig efter vägen, jag lovar. Men du som har så stora kontrollbehov så att du sitter och hela tiden tänker att det här ska vara perfekt innan jag går. Gud är inte för tidig heller. Gå du. Gud har full koll. Våga lita på att Gud kan sin egen kalender. Och våga gå i hans plan. Så, jag skapar inget kaos för er idag. Jag är mycket intresserad av hur det ska gå till. Men jag tror jag får samma kaos på frizon senare i sommar med samma talare. Men jag skulle vilja ingjuta lite mod i er. Våga se på dig själv på samma sätt som Jesus ser på dig. Våga fundera över vilka människor borde du konkret fråga om hur deras liv ser ut. Våga ta din kristna kallelse på allvar och våga lita på Guds tid. För Gud är i tid. Och för några av oss så är det några sådana där puckar i livet just nu där du sitter och funderar på hur mycket mod du har. Och det kan handla om de där bilden av Jesus. Ser du verkligen all den kärlek som Jesus tittar på dig med? Eller behöver du mod att bara lyfta blicken lite grann och se rakt in i de där ögonen? Behöver du mod att släppa blicken från vattnet och titta på Jesus själv? Du kommer inte sjunka. Du kommer inte att sjunka. Eller behöver du modet att ringa det där samtalet och säga, hur är det egentligen? Vet du vad, jag måste be dig om ursäkt för jag har tagit för givet vem du är och hur du mår. Och jag vill inte göra det, jag vill veta på riktigt. Behöver du modet att låta din tro få konsekvenser? Eller behöver du modet att släppa taget och gå och veta att Gud själv går?